Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. För att kunna få den här högre avkastningen till lägre risk så behöver man försäkra sig med optioner. Problemet med optioner är att till skillnad från aktier där du bara behöver rätt om riktningen så behöver du här även ha rätt om pris, tidpunkt och volatilitet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 167 och jag tänker att det är en liten fortsättning på förra avsnittet 166 som handlar om det här lite paradoxen att ta en högre avkastning till en lägre risk.
Yes.
Och detta är ju liksom, till skillnad från många andra avsnitt så är inte detta så här konkret, gå ut och gör detta, utan detta är väl liksom en relativt ny idé som har kommit från framförallt Nassim Taleb och Mark Spitznagel som handlar om egentligen en lite annorlunda sätt att tänka kring sitt portfölj och kring sitt sparande och investerande.
Ja, yeah. Väldigt spännande är det.
Ja.
Och det här förändrar ju allt.
Nej, så vill jag inte säga. Men jag tror att detta...
Det förändrar ganska mycket.
Nej, men
om vi skulle agera på det här
ja.
i våra portföljer så skulle det förändrat ganska mycket.
Ja, det skulle framförallt så tillåta det att ta en högre risk samt, eller få en högre avkastning till en lägre risk. Och ofta säger man så här liksom att det kommer ju liksom många så här, liksom så, du ska köpa liksom ny teknikfond och det kommer vi prata om ett bonusavsnitt.
Vem kommer det från?
Nej, men det kommer mycket så här, och du borde liksom, tittar man i nyheter, du borde göra detta och sånt där. Men en riktigt solid idé som, liksom, som håller både i praktiken, som har stora förväntningar, de kommer inte så ofta. Och jag skulle säga att detta är den första liksom, riktigt bra idén jag har sett på 10 år som faktiskt har en substans. Men problemet är liksom själva liksom implementationen. Och det är därför jag tänker att detta är lite så här, tänka tillsammans. Att detta är egentligen underlaget till en diskussion. Och jag gör detta lika mycket för att liksom, ja, men, tankespjärn för dig som lyssnar. Och för att jag har en agenda kring att där är vissa nyckelpersoner i Sverige i finansbranschen som jag vill ska titta på de här 2 avsnitten eller 3 avsnitten för att jag tror att detta skulle kunna ha en påverkan till exempel hur AP-fonderna sparar i pensionen, hur till exempel vissa fondrobotar, hur Lisa, alltså min våta dröm, hela hemliga dröm här är ju att Lisa ska se detta och tycka att detta är en skitbra idé och liksom kanske ta ett steg i den riktningen. Eller undersöka om det går.
Men det känns väldigt diffust det vi säger här nu. Om man är helt nybörjare på sparande och investerande så är detta ju, man väl säga en överkurs, eller skulle du säga att man kan hänga med ändå?
Absolut. Alltså jag skulle säga så här, i grunden, för dig som är ny så är det fortfarande avsnitt 99 om liksom sparande i passiva och globala indexfonder till en låg avgift. Det är fortfarande det som är basen.
Det är
basen.
Där man kan börja.
Det är där man börjar och det är där man slutar, tänkte jag också säga. Och avsnitt 133 om de här 4 hinkarna. Och man kommer kunna hänga med i detta avsnitt. Man kommer lära sig nya saker i detta. Och även för den som är avancerad så kommer vi dyka ner vissa detaljer. Men tricket, vad vi egentligen pratar om här, det är att gå från en 60-40-portfölj, alltså 60% aktier och 40% räntor, till en portfölj som kanske då har 97% aktier och 3% sån här tail risk hedge, alltså sån här försäkring. Så vad vi kommer att prata om är att egentligen ersätta den här delen med liksom livremmen eller liksom krockkudden i portföljen, men snarare en försäkring än en krockkudde. Det är väl liksom det vi kommer att prata om.
Ja, det är säkert jättetydligt för de som är nya. Men strunt
samma. Nej, men de som är nya ska inte lyssna på detta avsnitt. Då ska man lyssna, ska man stänga av
det. Men tänk om man vill det då? Ja, men skitsamma, vi skiter i det. Nu går vi vidare här. Ja. Du har en slide här med dagens avsnitt.
Ja, okej. Okay. Ja, vi går vidare. Så att det viktiga här är liksom att det finns ett antagande i finansbranschen som heter så här. Att för att få en hög avkastning måste du ta en hög risk. Vad Taleb och då Spitsnagel visar, som jag kommer berätta vem de är att det behöver inte vara helt sant. Och de visar det både praktiskt, alltså inte bara så att de kom på detta på något universitet, utan de har visat detta med riktiga fonder, med riktig avkastning, riktiga kunder. Och det bygger då på resonemang kring en fond som heter Universa, som inte går att köpa i Sverige, den går inte ens att köpa i USA, utan vi kommer prata om det. Jag tror så här, minsta insatsen de vill ha är 500 miljoner kronor. Så detta är liksom inte för småsparen, men koncepten som de applicerar är väldigt intressanta, särskilt när man tittar på att den här fonden gjorde 4144% avkastning under januari, februari, mars 2020 när liksom vi hade coronakrisen och börsen föll med 30%. Så att i detta avsnittet så kommer vi prata om liksom hur går det till? Hur gick det till när de skapade den här avkastningen? Hur är teorin? Och vi kommer också titta på en artikel som Back återskapade, eller vad kan man säga i studien, när man gör om ett resultat, repeterar, liksom återskapar resultatet. Så detta har ju skapat ganska mycket väsen i finansbranschen.
Men, och samtidigt som folk är så,
nej, fast å andra sidan så tror jag säger inte att, för vissa har det skapat ganska mycket väsen, för det bevisade att det funkade. Yeah. Sen tror jag att det är ganska många som aldrig hört talas om detta. Hade jag inte läst Nassim Talebs böcker och den här insertosamlingen, så hade jag ju inte tänkt på
men
det här.
Men är det inte en snackis i finanskretsar detta?
Nej.
Varför alltså, inte det?
För att detta är ju en paradox. Detta går ju emot all konventionell visdom.
Ja, okej, okay, så vill man inte prata om det då?
Nej.
Det är ju svårt att säga någonting om det.
Ja, ja. Och liksom där, där har varit mycket debatt liksom om det. Och Taleb som vi pratade om i förra avsnittet, vi behöver inte återupprepa, han är ju en sån här underdog i hela den akademiska världen i finansbranschen, så han är ju sån här liksom nagel i ögat på många. Men eftersom grejen är det som jag gillar med vår blogg är ju att vi har ju liksom inte en fördefinierad grej så att oh, detta måste vara rätt eller det, utan jag är ganska pragmatisk och jag upplever så här att detta sättet att tänka gör mitt sparande bättre. Problemet är att det finns inget riktigt bra sätt att göra mitt sparande bättre på detta sättet, så därför är ju hela den frågesatsen som jag inte har löst, utan varför jag vill liksom sätta igång den här diskussionen är, så hur skulle detta kunna se ut för en småsparare?
På riktigt,
på
konkret.
På riktigt och på konkret.
Ja,
och
det,
och det klarar jag inte själv, utan här behöver vara flera som tänker. Och sen så då som vi säger att detta skulle kunna gå att göra tillsammans med andra. Och där vill jag liksom också så här, lägga en uppskattning faktiskt redan nu till att vi har en rika tillsammans community. Där mycket av den här diskussionen pågår, vi har då, den är ju på Patreon. Och där brukar vi lägga ut extra material, vi har extra avsnitt som vi lägger där som inte kommer ut på bloggen eller på YouTube. Så för dig som vill ha extra material, vill vara med i en så här livepodd, prata med gästerna, för att till exempel här på podden på YouTube, då spelar vi in ett avsnitt med gästerna och sen är det ju färdigt. Medan där har vi ofta bjuder in gästerna till ett live-avsnitt. Vi har gjort investeringar tillsammans. Vi kommer med liksom fler tips på investeringar som man kan göra. Så att patreon.com/rika tillsammans är för dig som är liksom intresserad och har följt oss ett tag, skulle jag säga.
Vill du säga någonting mer om Patreon? Du sa att du ville uppskatta vårt community.
Nej, men det är mycket tack vare vår Rika Tillsammans community. Och eftersom man väljer själv sin engagemangsgrad, för man säger så här, men jag vill sponsra liksom med detta. Så vårt mål är att du ska tjäna pengar på att vara med i den community. Men det är mycket den som gör att vi kan göra de här, liksom, lägga ner sjukt mycket tid på den här researchen och prata om någonting som liksom skulle kunna göra allas vårt sparande bättre än liksom, att prata om något annat.
Ja.
Så att om vi hoppar rakt in då i dagens avsnitt. Huvudperson i dagens avsnitt är Mark Spitznagel.
Där är han på en bild.
Där är han.
Han är flintis och har glasögon. Kanske i 45 års ålder.
Ja, bunde från någon sån här...
Bunde?
Ja, han är före detta bunde eller så från uppväxt på landsbygden. Ja, ja. Gör inte jättemycket intervjuer, utan oftast när han gör intervjuer så har han en ganska dyster syn. Men han, hela hans, han var ju då kollega tillsammans med Nassim Taleb. Och Nassim
på
Taleb,
universitetet då?
Nej,
eller?
Han har också tradat optioner.
Ja, ja, på samma jobb de hade.
Så han, jag gissar att han och Taleb träffades på samma jobb när de tradade optioner på Chicago-börsen. Mm. Sen startade de en hedgefond tillsammans som heter Empirica. Och sen så tror jag att Taleb gick med mot det akademiska spåret, doktorerade, skrev alla de här böckerna om Black Swan, Anti-Fragile, Fooled by Randomness, Skin in the Game. Medan Mark Spitznagel då fortsatte liksom i finansbranschen med att förvalta andras pengar enligt de principerna.
Men har de gått samman igen?
Nej, men alltså Taleb är ju så här, hur senior rådgivare. Ja, liksom till dem, men det är han som sköter den här
Mark Spitznagel som sköter
den här fonden Universa. Och man kan googla då Fund Universa, men liksom, du kan inte köpa den på Avanza Nordnet, du kan inte ens köpa den i USA, alltså den är till
var
för...
Var måste man befinna sig, eller hur?
Nej, men du måste vara en typ förvaltare, en pensionsstiftelse, eller alltså typ AP-fonderna hade kunnat köpa den i Sverige.
Precis.
Jag tror att Lysa skulle kunna gå dit och köpa det, men liksom som småsparare är det kört. Men bara för att det är kört så betyder det liksom inte att idén inte är valid, liksom.
Nej.
Och om vi då, och det är ganska intressant, han har skrivit en bok som heter The Dow of Capital som visar sig att jag köpte den för 4 år sedan, men jag läste inte den, så den ligger på min
Kindle.
På min Kindle att läsa.
Men där var han i alla fall i en intervju med Bloomberg så här.
Ja, och han har gjort 3-4 intervjuer som är bra, jag kommer att länka till dem. Framförallt så kommer vi sno en av hans video, kommer vi återskapa här och prata om liksom hur funkar den här strategin. Och antagandet liksom som allt investerande bygger på är ju så att du får betalt för risken. Är det ingen risk, alltså typ sätta in pengarna på ett sparkonto med insättningsgaranti, ingen risk, ingen avkastning. Så för att få då en hög avkastning, då behöver vi aktier eller någonting som då ger en hög risk. Mm. Så att det är ju liksom den klassiska regeln. Och det är ju därför som vi till exempel har infört att 4-hinkar-principen i avsnitt 133, att vi vill balansera den här risken. Som vi har pratat om det till exempel i vår webbkurs, pratar vi om det så här, man vill inte ha en bil med bara en gaspedal. du vill ha en bil med gas och broms. Och sen så vill man i vissa tillfällen gasa och i vissa tillfällen bromsa. Mm. Men att bara ha en bil med broms, då kommer du ingenstans. Och ha en bil med bara gas, kommer du ingenstans. Och problemet som vi brukar säga är så att de flesta människor, förmodligen inklusive sannolikt du, eftersom det händer oss hela tiden, är att man har fel risk i sitt sparande. Man har för mycket risk eller för lite risk.
Ja, med risk menar du? För mycket aktier eller?
För lite aktier, ja. Liksom. Och den här risken då utsätter man sig att har man för hög risk, då kan man hamna i en situation att liksom portföljen exploderar, man blir av med alla pengarna och pengarna räcker inte till det man skulle behöva dem i livet, till exempel pension.
Mm.
Om du har för låg risk att du har alla pengarna på ett bankkonto, ja då kommer du aldrig förlora dem, men å andra sidan kommer de kanske inte växa ut i den utsträckning du behöver för att kunna gå i pension. Vilket gör att i båda scenarierna har du liksom en fallgrop som heter pengarna räcker inte till.
Yeah.
Är du med?
Mm.
Så därför försöker man ju balansera då tillgångar med hög risk, då aktier kommer jag att prata om här, med tillgångar med låg risk, räntor. Och en klassisk fördelning här är ju då till exempel 60-40-portföljen, det vill säga 60% aktier, 40% räntor. Och det är ju detta som vi pratar om till exempel att ha via Lysa. För när vi pratar aktier, då pratar vi inte enskilda aktier, utan då pratar vi så här global indexfond som köper aktier i hela världen. Så att det är det jag menar. Och detta liksom 60-40-portföljen är så här klassisk. Det är ju nybörjarportföljen. Vi skrev om den i boken så Gör ditt barn rik. Norska oljefonden använder den. Ganska många liksom, fonder. Och då teorin som man har då, varför man har då både gas och broms. För då säger man så här, sannolikheten för att liksom både aktier och räntor ska gå åt helvete samtidigt är obefintlig.
Ja. Yeah.
Mm. Det känns som att...
Nej, men jag är med.
Du är med.
Jag är med.
Ja, okej, vad bra. Det är inte så mycket kommentarer på dig idag.
Nej, men jag tänker att jag förstår detta.
Okej, vad bra. Jag hoppas att du som lyssnar eller tittar också förstår detta. Och då är tanken liksom att när aktierna faller i värde, då håller räntorna sitt värde. Det har vi också sagt så här, en sån här finansiell rådgivare som säger så att vill du tjäna mycket pengar så ska du använda aktier, hög risk. Vill du behålla pengarna du tjänar, då behöver du räntor. Mm. Så syftet kanske med räntor är inte alltid att tjäna pengar, utan det är bara att få en avkastning högre än inflation.
Yeah.
Liksom. Och då pratar man om, och liksom, vi ska inte dyka ner detta, men då pratar man om att aktier och räntor är hyfsat okorrelerade. Att till exempel amerikanska börsen och svenska börsen är högt korrelerade, det vill säga det är en hög samvarians. Och det är det man brukar säga, att om USA nyser så får Sverige förkylning. Om amerikanska börsen faller, då kommer svenska börsen också falla.
Kanske till och med mer.
Kanske till och med mer. Liksom vissa, till Visst. Exempel bloggaren Cornucopia, Lars Wildring, som jag gillar. Han brukar alltid skriva så här, liksom så här klockan 12, för då har inte amerikanska börsen öppnat. Då skriver han så här, svenska börsen avvaktar på att husse ska vakna. Liksom. Nej, men så kan man lite tänka.
Liksom, är det så med många länder att de är korrelerade? Många länders börs.
Ja, jag korrelerar med amerikanska. USA. Ja, för att amerikanska börsen står ju själv för över 50% av världens totala börsvärde. Och eftersom vi pratar om att investera i förhållande till alla aktier i hela världen, så blir ju USA hälften.
Det tar en stor del av.
Ja, så genom att till exempel investera i Lysa, då eller en global indexfond, så får du 50% i USA. Så därför är det ju liksom viktigt. Och vi kommer göra ett bonusavsnitt, för just nu så jag får så mycket feedback. Så här, men ny teknikfond och Avanza har lanserat en ny fond. Och jag har specifika åsikter om det där som förmodligen kommer men, att gå.
Vet du hur mycket den asiatiska marknaden står för?
Alltså det beror på vad man räknar, det beror på vad man räknar in i den asiatiska marknaden. Men om man ser lite grovt förenklat, så kan man säga att Nordamerika står för ungefär 66%, Europa står för ungefär 15-20%, och då blir det som blir kvar är ju Asien då typ 10%.
Mm,
och
av det
är Japan kanske 5-6%.
Ja, precis. Ish. Men det är jättesvårt att fatta att inte det är mer.
Ja, men precis. Och där,
för det man tror, eller jag tror att Kinas ekonomi, som ju går bra för det mesta, jag vet inte hur det har gått nu i med corona, men att den skulle liksom växa otroligt mycket och ta över mer och mer.
Jo, men det är därför också man säger exempelvis att de här globala indexfonderna eller sånt är felviktade. Det är därför till exempel Lysa eller vi i våra portföljer har en slagsida mot tillväxtmarknader. För vi säger att så som börsindexet är, liksom, det motsvarar inte verkligheten, utan man borde ha en högre vikt mot de asiatiska börserna eftersom till exempel BNP-tillväxten är större i Asien. Problemet är att handla aktier i Asien är inte lika reglerat eller lika enkelt som det är i USA. Så nej, att liksom, där är fortfarande liksom problem med
det. Det är mycket som ska hända för att det ska, ja, bli bättre.
Men om vi hoppar tillbaka, så hela idén är att genom att man sänker risken i sitt sparande genom att välja okorrelerade tillgångar. Vi gillar ju till exempel att lägga till guld.
Ja,
också.
Så för vi det korrelerar inte heller med aktiemarknaden
nej,
så mycket.
Tvärtom brukar man ju säga att när aktien går ner så går guld upp. Mm. Något som vi också såg i, liksom har sett under året. Ja. Förutom att de har alltid gått upp där. Så att då säger man så här att över en lång tidsperiod så stämmer de här antaganden ganska bra. Liksom att den här portföljen med 60% aktier och 40% räntor fungerar ganska bra i över långa tidsperioder och olika investeringsklimat. Mm. Och det är då man pratar då till exempel tillväxt, aktier går upp, recession, aktier går ner, inflation och deflation. Och vissa nöjer sig då, som till exempel vi nöjer oss inte bara med aktier och räntor, utan vi har lagt till guld. Sen tittar man på andra så kan man lägga till ytterligare till exempel råvaror, man kan lägga till exempel fastighetsfonder, man kan lägga till skog, man kan lägga till olika typer av derivat etc. Så man, den här pajen eller den här liksom cirkeldiagrammet, istället för att vara enkelt 60% aktier och 40% räntor, så kan man göra det oändligt komplicerat. Vår mest avancerade variant är ju Rika Tillsammans-portföljen, där vi har liksom 25% aktier, 25% guld, 25% bankkonto och 25% räntor.
Ja, så det låter ju ganska enkelt, men det är komplext.
Ja, men liksom poängen här är i alla fall att man vill liksom kombinera ihop olika typer av tillgångar för att sänka risken. Så till exempel Rika Tillsammans-portföljen har ju en lägre risk, men också en lägre avkastning. Det är därför vi placerar till exempel nybörjarportföljen och Rika Tillsammans-portföljen i mellanriskhinken. För vi säger så här, detta kommer inte göra dig superrik över tid, men Rika Tillsammans-portföljen har bara sedan 1970 gått ner 3 gånger. Liksom. Ja. Så att det är liksom det.
Men vad är det du skriver här på din slide? Går ganska väl över lång tid. Tänk att du har rätt mycket text här samtidigt.
Ja, men det texten här är inte så intressant. Utan nej, det är mest för mig att kunna liksom hålla på spåret här, okay, liksom det vi pratar om. Och sen så finns det då liksom folk som tittar på de här olika korrelationerna. För då säger man så här, nej, man kan inte förutsäga avkastning, men man kan förutsäga liksom viss den här korrelationen. Och detta är till exempel Better Wealths affärsidé. Då till exempel den här fondroboten. Där finns då riskparitetsstrategier etc. Olika, ja, mer eller mindre avancerade, precis, strategier.
Ja.
Och detta är liksom egentligen vad vi gör nu här, bygger upp grunden för det här resonemanget, för att titta på vad är det universa säger, vad är det Spitznagel och Taleb liksom då bygger på. Och då säger de så här, problemet som uppstår är ju då att ibland så skapas det bubblor. Det skapas bubblor i aktier, till exempel jag påstår att vi har en mikrobubbla i Tesla, jag påstår att vi har...
Vad är en mikrobubbla?
Alltså en bubbla i ett enskilt företag.
Ja, ja. Är det en mikrobubbla då?
Jag påstår att det är en mikrobubbla. Vi kommer att prata om det i ett bonusavsnitt, för jag stör mig på detta här nu. Liksom. Så vi kommer att prata om, jag påstår att det är en bubbla i teknikfonder och i framförallt, ja, okay, Facebook, Apple, Amazon, Netflix och de här.
Mm.
Så i alla fall, så där uppstår då bubblor, så där uppstår felprissättningar, och framförallt till exempel nu så pratas det väldigt mycket om att hela börsen hålls uppe av de centralbankerna. Och detta gör ju att många av de här faktorerna, så hur mycket guld ska man ha, hur mycket räntor ska man ha, det sätts ur spel. Med att det, liksom, det funkar inte,
nej,
på det sättet som det har gjort innan, eftersom vi tillåter inte längre att börsen faller. För exempel Trump mäter ju hela sitt egenvärde på typ om börsen har gått upp eller ner. Så att det finns liksom vissa, det var ju till mig, jag läste en artikel som skrev så att det är ironin just nu att det verkar som att den bästa, mest kapitalistiska marknaden just nu är i Kina och inte i USA.
Nej, vilket är lite,
för de låter liksom
det, marknaden, ja, gör det som det
räntorna
vill.
Till exempel i Kina går upp medan de hålls, liksom, vilket de borde göra, medan de hålls nere till exempel i USA.
Och så, i Sverige eller? Hålls de nere här?
Ja. Och när sådana här liksom felprissättningar ändå så skapas det jättestor press. Liksom. Och det är en av dem till min frustration, för det läggs på för den som förvaltar en press. Är liksom, ja, man är en idiot om man inte har en ny teknikfond. Du är en idiot om du inte har Tesla. Du är en idiot om du inte har valt de här tillgångarna som går upp. Och till exempel för mig är det enkelt, för att jag känner mig som idioten i rummet, men jag har liksom 25 års erfarenhet. Jag vet att det där varar inte för evigt. Men tänk en fondförvaltare som blir av med sitt kapital, för folk då säger, varför ska jag ha pengarna hos dig? Du är mupp. Liksom, jag kan ju lägga det hos nyteknikfonderna som har gått upp jättemycket på sistone. Så det skapar, liksom, det skapar stora liksom, problem. Att det skapar den här rädslan att man missar någonting.
Ja.
Att man skapar så här, ja, men jag är inte med på tåget. Alla tjänar pengar på gamingaktier, eller alla tjänar pengar på ny teknikfonder, eller alla tjänar pengar på guld. Problemet är att när det blir allmänt känt så är ju ofta många gånger
loppet kört. Då har tåget kört. Redan gått egentligen.
Ja,
ju.
Ja.
Och folk har redan gått av det på olika hållplatser.
Ja, kanske i bästa fall. Men de flesta går inte av, utan man håller det liksom hela. Men vi kommer prata om det i ett speciellt avsnitt då. Och då ställer sig liksom då Spitznagel och Taleb då utgår från så här, tänk om det finns ett bättre sätt. Tänk om det finns ett bättre sätt att hantera risken. Tänk om det finns ett bättre sätt att bygga sin portfölj som gör att man kan ta en högre, liksom få den här högre avkastningen, men man behöver inte ta den här idiotrisken med ny teknikfonder till exempel. Hänger du med? Och detta är här, jag kommer liksom, nu har jag tagit en massa skärmdumpar från en video där som Spitznagel på 5 minuter går igenom detta. Men jag gör det för att vi ska kunna bryta ner och prata om det. Men det finns, kommer finnas en länk till den videon, för att den är sevärd.
Bra.
Och då pratar han om så här. Så om du har en sån här portfölj då med stocks and bonds eller aktier och räntor. Tänk om du istället liksom lägger dit, precis som du i det vanliga livet har dina liksom levnadsomkostnader, men de flesta av oss har en liten del som kallas för liksom hemförsäkring. Så tänk om vi lägger dit en, liksom en liten försäkrings, liksom del, liksom en försäkringstillgång. Och syftet med den här försäkringstillgången är ju att när då aktier faller i värde, när den liksom delen i mitt sparande minskar, då kommer den här försäkringsdelen att öka oproportionerligt mycket. Och det är ju detta då som vi pratade i förra avsnittet om asymmetrier. Att du har en liten del, liksom kanske 1-3% av det totala sparandet har du i den här hemförsäkringen. Men istället för att den skyddar om hemmet brinner ner, så skyddar den dig om aktierna faller i värde. Så om aktierna faller i värde så kommer denna öka oproportionerligt mycket. Och sen utgår man då, precis som en hemförsäkring, att när jag får ut den här stora, stora avkastningen, ja då kan jag återanvända den för att köpa tillbaka mitt hus till exempel, eller köpa fler aktier när de har blivit mycket billigare.
Mm.
Vad tänker du? Du är ovanligt tyst i dagens avsnitt.
Ja, men det får du gå på ju.
Ja, men jag känner mig entusiastisk.
Det känns också som att vi har mycket att avhandla, och då blir jag inte så att jag vill ställa massa frågor.
Ja, men ställ massa,
de är oftast orelaterade.
Nej, men ställ frågor. Det är ditt jobb här nu. Jag blir sur på dig om du inte ställer frågor.
Ja,
ja, så.
Ja det kommer nog snart.
Okej.
Okay. Vad är det för plupp där i mitten?
Okej, okay, så för dig som bara lyssnar på detta avsnitt, som vanligt kan du liksom ladda ner hela bildspelet och bläddra igenom det på telefonen. Men vad vi ser då framför oss för dig som liksom, bara lyssnar på det, är ju att de här två olika delarna har olika färg. Och då säger jag så här, att genom att när jag fått ut den här hemförsäkringen så kan jag då köpa tillbaka då liksom mitt hem, eller i detta fallet med aktierna, att jag kan köpa tillbaka aktierna och få liksom, till och med liksom passa på att köpa aktierna när de är på rea.
Ja.
Och i detta fallet då på bilden så visar den blåa liksom fläcken i aktierna att du använder försäkringspengarna till att köpa mer aktier.
Mm. Det är obegripligt.
Men,
om man inte har lyssnat på intervjun med honom.
Ja, men nu berättar jag här.
Nu berättar du det.
Nu berättar jag här. Och detta kallas då för då tail insurance, eller tail hedge, eller tail försäkring. Och detta med tail, det kommer också från förra avsnittet i 166 när vi pratade om, kommer du ihåg det med normalfördelningen?
Yep.
Och att vi hade osannolika händelser, att liksom börsen kraschar med 30% på 3 veckor. är egentligen extremt osannolikt. Det ska bara hända typ, ja, nu bara hittar jag på något tusen år, en gång på tusen år. Men här hände det ju uppenbarligen. Liksom, och det, sannolikheten för att de här händelserna ska komma i framtiden är högre än vad många av de här modellerna visar.
Mm. Är det sådana svanshändelser?
Eller ja, vad precis.
Och de som är väldigt osannolika.
Ja. Mm. Så då säger man så här att genom att skydda sig mot de här tail risk eller tail hedge, och, då, hedge betyder ju försäkring eller ett skydd, så skapar man sig en försäkring, och den här försäkringen nollar ut förlusten i aktierna.
Ja, men inte bara det väl?
Ja, eller och blir större liksom.
Yeah. Ja.
Så att genom att du kan ta ut den här förlusten i aktierna så kan du ha en större andel aktier. Och eftersom den här biten, försäkring är så pass liten del av din totala portfölj, alltså mellan 1-3%, så gör det inte så himla mycket om aktierna går bra. Det vill säga att huset brinner inte ner, aktierna faller inte i värde. Ja, då är den totala förlusten i portföljen ganska marginell.
Mm.
Men att det spelar ingen roll att jag betalade 1 000 kronor liksom i månaden för den här hemförsäkringen. Liksom, för att jag har tjänat massa andra pengar i detta fallet. Eftersom jag kan ha en större andel aktier så finansierar i en uppgång, så finansierar den med råge den kostnaden jag betalar för försäkringen. Eftersom jag kan ha mer aktier än jag hade haft annars i en 60-40-portfölj. Förstår du?
Ja, det förstår jag. Men vad är det för händelser som ska till för att försäkringen ska falla ut? För det är ju inte att börsen går ner lite grann bara.
Nej, alltså det handlar ju om att de här extrema händelserna, att börsen går ner kanske 11% på en vecka. Eller att den går ner 30% på en månad.
Ja, för jag bara inte säger, när faller den ut, den här försäkringen? Det är ju ingen försäkring på det viset. Det här är ju en liknelse vi har.
Ja.
Men beror det på hur försäkringen ser ut då? Eller hur den här...
Jag fattar inte frågan.
Jo, men när
börsen faller? När aktierna
jo, men den
faller,
måste ju falla rätt mycket. Eller den faller ju, det är ja, inte alltså, bara när den faller 3%.
Nej, ja, nej, men det beror på hur mycket den faller. Hur stor utfallet blir beror på hur mycket den faller. Ju mer den faller, desto mer får du ut.
Ja.
Så faller den, så går börsen upp så får du ingenting. Går börsen ner lite så får du också ingenting. Så det behöver vara en ganska stor rörelse. Men, och det är ju det som bygger, och då säger de flesta till exempel, det är därför vi hade detta samtalet förra avsnittet med mediokristan och extremistan.
Mm.
Så länge liksom portföljen befinner sig i mediokristan så får jag inget betalt. Men så fort vi hamnar i extremistan då kommer jag få mycket betalt. Och det Taleb säger och visar, som vi pratade om i förra avsnittet, är att de här extrema händelserna är mycket vanligare än man tror. Alltså har en sån här strategi en, vad ska man säga, en poäng, ett egensyfte. Mm. Och jag tror i någon intervju som jag såg så tror jag Spitznagel sa så här, det räcker att det inträffar en sån här svart svan per århundrade så har du fått tillbaka pengarna, liksom det du har lagt. Det är inte som att du kommer få det varje år. Och det är ju detta som också blir så ointuitivt. För att det betyder att du varje år betalar pengar, du går med förlust. Och sen vinner du jättemycket.
Men man går ju inte med förlust så mycket väl? Utan jo, men du är medveten om att du betalar för att ha den här försäkringen.
Ja.
Men du har ju samtidigt, vad var det, 97% aktier i din portfölj.
Ja, ja.
Så det kommer ändå gå bra
absolut.
På portföljen.
Ja.
Medan du vet att du lägger en viss summa
ja.
I den här försäkringen.
Exakt. Och nu gör du liksom det där hoppet som många inte gör. Är att du börjar se det som en helhet. För de flesta tittar ju så här, men den fonden går dåligt i portföljen. Varför vill jag ha den skiten? Ja, men nu ska jag ha ny teknikfonder. Ungefär som vi har räntefonder. Det är ingen som vill ha räntefonder i sin portfölj idag. Det är den vanligaste invändningen vi får. Varför ska man ha räntefonder i sin portfölj? Det ger ju ingen avkastning. Och då håller ju räntefonder ändå sitt värde. Tänk att ha något som går back. Som går back, går back, går back, går back, går back, går back. Det kräver ganska mycket och det kräver att man ser hela sin ekonomi som en helhet.
Ja.
Är du med? Ja, ja. Mm. Och det är ganska svårt att förstå. Eftersom liksom just den här försäkringsdelen bygger på den här asymmetrin. Att du har liksom lite nedsida men en stor uppsida. Så att detta liksom funkar här oavsett om aktierna går upp. För då förlorar liksom det jag betalar för försäkringen täcks av den stora vinsten eftersom jag kan ha mer aktier. Om aktier går ner så tjänar jag liksom in pengarna på den här försäkringen. Vilket då leder till just den här paradoxen att jag faktiskt kan få en högre avkastning med en lägre risk.
Ja, alltså jag tycker ju att vi är klara nu med detta. Egentligen.
Okej.
Okay. Så har vi väl liksom förklarat det.
Okej.
Okay. Förutom vad det är för någonting i den här försäkringen.
Okej, okay. Ja, men okej, okay. Då går vi vidare och tittar på vad det är i försäkringen.
Jag tycker det låter sjukt bra detta.
Ja, okej. Okay.
Så varför gör man inte så redan? Varför har man inte tänkt ut detta redan? John?
Ja, det är en bra fråga. Jättebra fråga, jag vet inte. Ja, vi själva, Karin, vi har hållit på sedan 96.
Nej, men vi har inte tänkt ut och vi är som alla andra, det är vi klart.
Ja.
Det är klart att vi är, man bygger på det, den kunskapen och erfarenheten som finns
ja.
I finansbranschen.
Ja, men
och så gör man sin portfölj utifrån den kunskapen.
Ja.
Medan man ifrågasätter kanske inte, för det är ju så många smarta människor som håller på med det här.
Ja.
Men så jävla smarta är vi inte kanske ändå.
Jag har inte hört någon prata om detta. Faktiskt.
Nej.
Och jag tror också en annan problem är till exempel för att vi har ju pratat om sharpkvot. Kommer någon så här riskjusterad avkastning?
Jag kommer aldrig ihåg riktigt exakt vad det är för någonting.
Nej, men det visar hur mycket risk har du tagit för att få en viss procent avkastning. I denna modellen, när vi pratade här, så funkar inte sharpkvoten. Är du med? Sharpkvot är ett ganska vanligt nyckel på Morningstar. Man pratar om value at risk som är ett modell för att modellera risken. Det funkar inte i den här.
Men man får väl ha ett annat nyckeltal och säga så, de andra funkar inte.
Och det är ju detta vi pratar om mediokristan och extremistan. De flesta använder verktygen från mediokristan i extremistan och det är då det går åt skogen. Så, att
lever i extremistan där de här osannolika händelserna.
Vi lever i båda två.
Nu förlorade du mig. Jag trodde vi bodde i extremistan, men vi använder verktyg från mediokristan.
Ja. Men kommer du ihåg normalfördelning? Att vi sa så här, normalfördelning funkar.
Nu använder vi massa ord som är från förra avsnittet.
Ja, men,
kolla på det om du är lost.
Ja, men mediokristan säger så här att vi är... Men om jag ska sammanfatta det kort så är det en metafor som Taleb använder för att beskriva två olika sorters sannolikheter. Och då säger han i mediokristan är allt förutsägbart, det är så att vi pratar om längd. Att om vi ska ta 1000 personer i en stadion så kommer alla i Sverige, om svenskar, vara runt 80-180 centimeter män. Variationen kommer inte vara särskilt stor. Den som är kortast kommer vara 150 cm. De som är längst kommer vara runt 210 cm. Skulle vi hitta Sveriges absolut längsta man så kommer han inte vara långt ifrån 210 cm
hög.
Nej. Om vi därmed flyttar till extremistan och tar 1000 personer och så säger så här, vi rankar dem efter förmögenhet. Så kan vi ranka 1000 personer efter förmögenhet och sen ta dit till exempel Ingvar Kamprad. När han levde, eller Fredrik Lundberg eller några av Sveriges miljardärer. Och då kommer de påverka snittet jättemycket. Mm. Att en enskild händelse i extremistan kan ha en stor påverkan på resultatet. Medan en enskild händelse i mediokristan inte har det.
Mm.
Och denna strategin här med försäkring bygger ju på att det finns ett extremistan. Medan Lys och alla andra portföljer bygger normalt på att vi bara befinner oss i mediokristan.
Ja. Yeah.
Okej? Okay?
Yeah.
Så att om vi liksom då går vidare så kan man då säga att man tjänar med, om vi utgår från att detta funkar i extremistan, så tjänar man mer pengar när aktier faller och vi tjänar mer pengar när aktier ökar i värde och vi kan dessutom köpa fler aktier när aktier är billiga eftersom vi kan utnyttja försäkringen till att omvandla det. Och hur det då, som du var inne på, hur det funkar i praktiken, så handlar det om att man köper något som kallas för säljoption.
Och den ligger i den här lilla slicen.
I den försäkringen. Vad är det som Universea eller då de här Taleb pratar om?
Mm.
Jo, det handlar då, och detta kommer också från att både Spitznagel och Taleb har varit optionshandlare. Och en säljoption är helt enkelt ett kontrakt. Att jag får lov att sälja en viss vara vid ett visst tillfälle för ett specifikt pris. Är du med? Och för att kunna få den här möjligheten så betalar jag en premie. Jag betalar för att någon ska vilja köpa min vara vid ett visst tillfälle för ett visst pris. Och om vi tar...
Kan du ta något exempel? Du hade ju det här med olivpressarna förra gången.
Ja, precis.
Det vill du inte ta?
Nej, utan vi kommer ta ett de facto ett riktigt exempel. Mm. Liksom hur funkar detta i praktiken?
Mm.
Så vi säger att vi har Kalle och Johan. Vi har två investerare. Och Kalle, han äger 100 aktier i ett företag, ABC kallar vi det. Och de aktierna är just nu värda liksom 10 000 kronor. 100 aktier för 100 kronor per styck. Är du med? Och han är rädd för att liksom, de här aktierna är viktiga för mig. Jag vill försäkra mig mot en nedgång. Är du med i de här aktierna? Så han vill sälja de här 100 aktierna till ett visst pris vid ett visst tillfälle eller vara garanterad att de har ett visst pris vid ett visst tillfälle i framtiden. Mm. Då till exempel. Så att han vill då köpa den här försäkringen precis så som vi vill köpa försäkringen till vår hela portfölj. Är du med på det? Så det är, yeah. det är köparen.
Yeah.
Då bör man fråga sig så här, varför vill någon sälja den möjligheten? Jo, då kan vi ha då till exempel Johan. Johan gillar det här företaget ABC, men han tycker att 100 kronor är för dyrt. För han tycker att den aktien har stigit lite för mycket. Så att han säger så här, min strategi är inte att försöka förutsäga marknaden, utan jag vill köpa bra bolag till ett bra pris. Och han har räknat fram att 90 kronor är ett bra pris. För 90 kronor, om aktien faller till 90 kronor, då är han beredd att köpa. För då har hans modell visat att det är bra.
Yeah.
So far so good. Mm. Så att Johan och Kalle kommer då överens om att Johan säljer en säljoption till Kalle, är du med då, för 6 kronor per aktie. Så de hittar på så här, för 6 kronor per aktie, det vill säga totalt 600 kronor, så går Johan med på att köpa Kalles aktier för 90 kronor per aktie när som helst Kalle vill sälja det kommande året.
Mm.
Är med?
Det är under en viss tidsperiod.
Ja. Så i detta fallet så har Kalle försäkrat sig så att de kommande 12 månaderna så har han liksom en botten på den här aktien på 90 kronor. Men han kommer när som helst under de kommande 12 månaderna kunna sälja de här för 90 kronor oavsett vad som händer med aktien.
Mm.
Är med? Och för det betalar han 600 kronor, 6 kronor per aktie. För Johan så innebär, han har ändå tänkt köpa den här aktien för 90 kronor och nu har han ju tjänat 600 kronor på att göra någonting som han hade tänkt göra oavsett vilket.
Mm. Ja.
Hänger du med på det?
Ja.
Okej. Okay. Är jag väldigt tydlig idag eller känns som att det brukar vara mer frågor? Men ja, jag fortsätter.
Mm.
Ja, jag känner...
det är jobbigt att du får mala på. Jag har ju fått feedback om att jag avbryter dig är väldigt oartig.
Ja, men, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha liksom här ett samtal.
Ja, du vill ha ett samtal. Ja. Bra.
Okej, okay, så att, vi fortsätter på det här exemplet. Och så tänker jag att vi tar lite olika scenarion. Så låt oss nu säga att priset på den här aktien går upp till 120 kronor.
Ja.
Ja. Så vad händer för Kalle? Vill han utnyttja optionen?
Nej, men vad låg de på från början? Sa
100 kronor.
Nej, men han... Om han vill sälja då?
Ja, vill han sälja för 90 kronor?
Nej, det vill han inte.
Nej, eller hur? Så i detta fallet så kommer inte Kalle utnyttja optionen eftersom priset är 120 kronor och optionen förfaller. Är du med? Kalles vinst är inte 20% utan den är 14%. Eller hur? För han har ju betalat 6% för den här optionen. Så Kalle är jättenöjd och Johan... Han är ju också nöjd för han har ju tjänat 6 kronor på aktie. Optionen är förfallen, han har ingen mer skyldighet. Och han har tjänat pengar trots att han inte har ägt aktien.
Ja.
Är du med?
Mm.
Så båda två är nöjda.
Mm.
Om vi säger att priset stannar på 100 kronor, kommer Kalle utnyttja optionen?
Han vill... Vänta här nu, det var på 90 kronor.
Eller? Ja. Han kommer inte...
Nej, men han kommer inte utnyttja
Nej,
den då.
Eller hur? För att Nej. Han kan ju sälja på marknaden för 100 kronor. Så att optionen förfaller, men eftersom premien har kostat 6% så har han ju de facto förlorat 6%. Så Kalle är ju inte jättenöjd, för han har ju de facto en förlust på 6% i det här. Men å andra sidan så har han ju haft den här tryggheten i att veta att liksom, jag kan sälja
jag kunde,
den.
Ja, om jag.
Ja. Mm. Tittar vi på Johan, så Johan är nöjd. Han har tjänat 6 kronor på aktie och kan egentligen nu, trots att aktien kostar 100 kronor, köpa den för 94 kronor.
Mm.
Eller hur?
Varför kan han det?
Jo, för han har ju fått 6 kronor per aktie.
Ja, ja, okay.
Och han vill ju inte köpa för 100, så nu kan han köpa den med liksom rabatt om
ja,
han använder
klart,
de vinstpengarna.
Visst.
Okay.
Ja.
Om vi säger så här, priset faller till 88 kronor, då kommer ju Kalle kräva att, att Johan köper den här på 90 kronor.
Jag skulle vilja svara på den frågan.
Okej.
Okay. Ja, han vill ju sälja sina aktier för 90 kronor istället för 88 kronor
ja.
Styck.
Ja, precis. Är han nöjd?
Han är väl okej?
Okay. Ja, han har förlorat 16%. Eller hur? Istället för 12%.
Ja, var förlorar han de pengarna nu?
Det ser, ja, för att den har gått från 100... eller jag 16%. Den har gått från 100 till 88.
Mm.
Så då hade han, om han inte hade haft någon option, så hade han förlorat 12%.
Ja.
Men han har ju förlorat 10% för att strike-priset, alltså strike-priset 90, de kommer överens på 90 kronor. Och sen har han ju betalat 6 kronor.
Ja, det är klart. Alltså ja. Han har förlorat.
Han har ju förlorat 16%.
Det är ju rätt mycket.
Ja, liksom. Så att han är ju inte jätte... Detta var ungefär worst caset.
Mm.
Liksom för honom. Johan är ju nöjd. Han köper ju på 90 kronor, eller hur? Eftersom det är, för han måste ju betala 2 kronor överpris eftersom han har lovat köpa den på 90 men den är på 88. Men han har ju liksom ändå 4 kronor kvar i vinst, så han köper ju de facto på 86 kronor.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Så i detta fallet är Johan ganska nöjd. Och om vi har det sista scenariot, att priset faller till 60 kronor.
Ja, då vill Kalle sälja.
Ja.
Eller till hur? 90.
Till 90 kronor, eller hur?
Till 90 kronor,
för då har
så
han
som
ju,
de kommer överens.
Ja, för då har han ju begränsat sin förlust till 16%. Eller hur? Istället för minus 40%. Och Johan, han behöver ju täcka den här optionen till en kostnad på 84 kronor och gör 24 kronor förlust. Men han köper ju fortfarande billigare än om han hade köpt till 100 kronor.
Mm.
Eller hur? För hade han köpt 100 kronor hade han ju haft hela förlusten. Så optionen här på det här sättet skapar ju möjligheter för båda två. Så där finns ett incitament för både en köpare och säljare på en sån här säljoption.
Absolut.
Okej? Okay?
Ja.
Och nu har vi pratat om en säljoption på ett enskilt företag. Vad Universea eller vad de här gör, de köper ju inte säljoptioner på enskilda företag, utan de köper på hela marknaden, många olika tillgångsslag, liksom, etc.
Ja, ja, såklart. Och det är det som finns i den här försäkringen då.
Ja. Yeah.
Säljoptioner.
Ja.
Yeah. Mm.
Kan
du bara berätta hur det går till då när hela marknaden går ner? Då kommer de säljoptionerna och man säger inte falla ut väl, eller?
Ja, men det händer ju detta.
Då är det det som händer här, yeah, att man tjänar pengar
att
på...
Att Universa är Kalle.
Yeah.
För att då har de ju liksom köpt de här optionerna. De kan sälja, då, för de har ju krävt att Johan köper på 90, men värdet är ju 60. Mm. Så det är en vinst på de här 30 kronorna per aktie.
Mm.
Eller hur?
Mm.
För de kan ju köpa, för vad de egentligen skulle kunna göra är att de köper aktierna på 60 och sen säljer de på 90. Då har de gjort 30 kronor vinst. Är du med?
Jo, men det är det. Men okej. Okay. Säljoptioner är det som ligger i försäkringen.
Ja.
Ja. Var det någon som blev förbannad när de...
På Universa, ja, det är ju någon som har fått betala Universa.
Någon måste få betala Universa. Ja. Och säkert många olika aktörer, ja, eftersom de hade köpt många olika sorters säljoptioner.
Ja. Och du har ju massa, här är ju massa risk också.
Nu för under coronan pratar vi om.
För att vad som skulle kunna hända här är ju till exempel att om Johan har gett ut så mycket optioner, han måste ju köpa alla de här.
Jo, men det kan man ju inte, man kan inte, nej, man kan inte sälja så att man inte har råd.
Det är klart man kan.
Men då kan man ju...
Då går man i konkurs.
Ja, och då får ju inte Kalle någonting.
Nej, då är ju Kalle jävligt
så då förbannad. Måste Kalle ändå, Universa, vinlägga sig om att köpa på många från många olika aktörer så att de inte liksom backfire. Så att de,
exakt.
Ja,
exakt.
Men har de något annat än säljoptioner? Kan man göra som kan man ha någon annan grej i den här försäkringen också?
Jag kan
tänka mig att om detta blir lite mer välkänt, att man kan göra så här, då måste det ju utvecklas en hel del instrument som man kan lägga i den här försäkringen som fungerar.
Alltså skulle alla gjort detta så kommer det inte funka.
Nej.
För då skulle ju de här säljoptionerna bli så pass dyra att ingen vill ställa liksom.
Men varför måste Universa ha så mycket pengar i sin fond? Varför vill de inte ta in mindre än 500 miljoner kronor?
Det kan vara ingen aning. Det kan vara allt från tillstånd till att de bara vill ha professionella investerare, till det kan vara precis vad som helst.
Mm.
Men om vi, liksom, vi fortsätter lite.
Ja.
Så jag brukar liksom så här, optioner, jag har ju liksom undvikit optioner eller derivat.
Ja, det känns som ett farligt instrument,
ja,
för att, frågar mig.
Ja, men för att avkastningen är ofta 0 eller flera 100%. Med, ja. Det hade vi ju flera gånger här, du sa Kalles option, liksom, liksom inte faller ut.
Ja.
Liksom.
Jo, men jag vet inte vad det är för personer som sysslar med sådana här säljoptioner i vanliga fall. Det är ju som Taleb och Spitznagel och deras kollegor.
Mm.
Män och kvinnor som tror att de kan förutsäga marknaden. Är det så?
Nej,
det funkar?
Nej, fast det behöver inte.
För här gör de det systematiskt.
Ja.
Och tänker, vi kan inte förutsäga marknaden.
Nej,
det
men,
kommer gå som
men
det
de
går.
Men de behöver inte det.
Nej, det, jag förstår det, men när man är på ett, i finansmarknaden och jobbar som en sån här säljoptionstrader, är inte det ganska så farligt jobb liksom? Med tanke på att det kan vara så att man vinner ingenting, men man kan förlora jättemycket.
Jo, men så är det. Men återigen, det är det här, den här holistiska synen kommer in. För Universa så gör det ingenting att de förlorar hela
sitt... Jag pratar inte om Universa, jag pratar om de som inte gör det på det här sättet som Universa gör det. Där man tänker så, vi har den här lilla delen
i själva fonden. Jag fattar nu inte vad du menar.
Nej, men okej, okay, det är för att jag inte kan finansmarknaden. Jag tänker så, kan man jobba som säljoptionstrader? Att det är det enda man gör?
Det finns ju köpoption också. Alltså det är det som är det komplext. Det finns köp- och säljoptioner.
Ja, okej,
okay,
det är komplext.
Ja,
för, ja, det kunde jag räkna
till. Okej, okay, så att det finns ju motsatsen också. Mm. Att jag vill köpa en viss grej till ett visst pris vid ett visst tillfälle. Men då tjänar jag pengar på uppgången. Att jag säger så att jag vill kunna köpa den här aktien för 100 kronor om 12 månader. För att om den har stigit till 120 kronor, då har jag gjort en stor vinst. Eller hur? För då kan jag ju köpa den för 100 kronor trots att den är på 120 kronor. Och för att jag ska kunna köpa en köpoption så måste det vara någon som säljer en köpoption.
Ja.
Är du med? Ja. Så det finns liksom, du kan köpa och sälja köpoptioner och du kan köpa och sälja säljoptioner.
Det känns ju som det kan vara sjukt komplicerat.
Ja. Och dessutom...
Jag förstår att jag är lite dum i huvudet nu, men hur kan det vara så att hela marknaden inte redan har kollapsat av all den här komplexiteten som
Men det är här när man har talat så många sådana här spektakulära explosioner, alltså typ Berings bank eller du vet så här, då är det ju sånt här som har gått åt helvete. Att derivaten har exploderat. Någonting...
Men har de ingen sån här säkerhets...
Jo, de har ju riskberäkningar. Och det är ju detta som Taleb är hela hans grej. Att de riskberäkningarna är åt helvete. Men de funkar i Mediokristan. Men så fort det händer en grej som är extremistan, då slutar det funka. Och detta är så här too big to fail. Liksom detta hände ju med Lehman Brothers. Alltså, du vet,
ja, men varför säger du too big to fail? För att jag... Sen tar du upp någon som har failat.
Ja, men man räddade ju det. Man räddade ju bankerna.
De andra bankerna räddade man ju.
För att detta kan ju liksom sprida sig. För att jag har den här försäkringen och sen har du försäkringen någonstans. Och så kan inte jag betala, så kan inte du betala. Och så du vet så blir
ingen
det liksom dominobrickor.
Mm.
Och detta vissa, om vi tittar då på optioner så är det ju så att vissa kallar ju de här optionerna för weapons of financial mass destruction. Alltså detta kan verkligen så här gå åt helvete eftersom det är inte som en aktie som ökar lite och minskar lite. Alltså en global indexfond, sannolikheten för att den ska bli värd noll är obefintlig för att det skulle innebära att världens liksom flera tusen av de bolag ska gå i konkurs samtidigt. Att en säljer en köpoption blir värdelös, det är mer regel än undantag. Så du behöver liksom veta vad det är du gör när du håller på med de här optionerna. Och detta är ju bland det svåraste du kan göra, för att när du köper en aktie eller en indexfond så behöver du egentligen bara ha rätt om riktningen. Kommer börsen gå upp eller gå ner? Eller hur?
Det vet vi ju att det kan man inte veta.
Nej, men vi kan veta att med stor sannolikhet över tid kommer det gå upp.
Ja.
Ett enskilt år vet man inte, men över tid.
Men säljoptionerna, vad sa du? Ett år i taget, eller ja, kan man ha jättelånga?
Ja, man kan ha jättelånga. Mm, eller okay. Men du vill ju hitta att någon vill ju ställa ut den.
Ja, det är inte alla som vill.
Nej, för att ju längre tidsperiod, desto större risk. Precis samma sätt som med lån, bolån. Om jag lånar på 3 månader så kan jag få en bra ränta. Lånar jag på 10 år så vill ju banken ha en försäkring för att de tar en risk i 10 år.
Mm.
Så att ju kortare option, desto billigare, och ju längre tidsperiod, desto dyrare.
Mm.
Så att det blir också så att de faller ju i värde ju kortare tiden blir.
Mm.
Så att när du håller på med optioner så räcker det inte att du har rätt om riktningen, utan du måste dessutom ha rätt om prisnivån, och du måste ha rätt om liksom tidpunkten, och du måste ha rätt om liksom svängningarna. För den kan ju svänga liksom under eller över liksom den här nivån, liksom vid, liksom så här stor krasch eller en stor uppgång. Är du med?
Ja. Yeah.
Så att på det sättet liksom är ju att det är också riggat på det sättet att som man vill ju då, eftersom man tar ofta en risk när man säljer en option, så är ju också sannolikheten, brukar man prata om, nästan 3/4, alltså 75-25 eller 70-30 eller till fördel till den som säljer optionerna. Är du med? Så att du har liksom oddsen emot dig att köpa optioner, och ofta de som säljer optioner, det är ju då bankerna eller liksom andra.
Jag förstår.
Ja. Så vad är det som då Spitznagel och Taleb gör?
Mm.
Jo, de köper de här stora säljoptionerna, och så väntar de på de här stora nedåtgående rörelserna som under coronakrisen, och de skiter i om de förlorar de här säljoptionerna och faller helt och hållet i värde. De kan bli av med hela liksom det kapitalet, eftersom vi relaterar till det i vår portfölj som en försäkring, som en premie.
Ja, som man betalar och så kommer den inte tillbaka.
Ja, i de flesta, liksom de flesta år. Så därför kan de ta de här positionerna och optionerna och så säga nej, det blev ingenting, vi förlorade alla pengarna. Medan en vanlig fond hade ju aldrig kunnat göra det där att de förlorar alltså alla pengarna.
Jag använder så stora ord, vi förlorar alla pengarna. Vi förlorar pengarna i den.
I den premien.
Ja, men resten av fonden. Men jag tänker bara att du måste vara noga med vad du säger. Ja, vi förlorar alla pengarna.
Man förlorar inte alla pengarna
i den här fonden, utan bara den lilla...
Ja, men vi pratar i olika perspektiv.
Ja, okay.
Spitznagel och Taleb har inget emot att förlora hela innehavet, alltså hela innehavet i sin fond. Är du med? Medan jag som investerar mina pengar, jag investerar bara 3% av mitt kapital i deras fond.
Ja, okej.
Okay. Jag kommer ju lägga...
Vet inte vad jag tänkte.
Ja, och eftersom jag vill ha den här försäkringen varje år... Så är ju modellen att säga första januari, nu bara hittar jag på. Men 1 januari varje år så ger jag dem 3% av min portfölj. Och sen räknar jag med att under det kommande året, så i de flesta åren så kommer de förlora de 3% av mitt totala kapital, som är 100% av deras kapital.
Mm.
Förstår du?
Jag förstår.
De kan vara Kalle och förlora allt varje gång. För att det räcker att de vinner.
Då ser det ju på pappret ut som att fonden går jättedåligt varje år.
Ja, och den kommer gå jättedåligt varje år. Förutom när då till exempel en sån här grej som corona inträffar. Då den kommer göra 4000%.
Mm.
Är ni med?
Så att, visst. Men vad var det jag tänkte här nu? Kan det bli så här när man nu förlorar 3% av sin...
Portfölj
varje år. Att man liksom tar mer risk i den övriga delen.
Ja.
För att man tänker att jag kommer förlora garanterat 3%.
Ja.
Så, och resten då tar man...
Ja, för men, precis.
Hur känner du kring det? Att du vill du inte köpa mer riskfyllda grejer? Eller liksom
ja, men det är det som
sånt
är på.
Som kan gå upp?
Ja, detta är ju de fula bilderna som du pratar om igen. Det är ju det som händer ju. För det gör ju att jag kan gå från en 60-40-portfölj, 60% aktier, 40% räntor, till en portfölj med 97% aktier och 3% tail risk. universell. De 97, det betyder att jag har 37% mer aktier. Och de 37% mer aktierna kommer ge mig en högre avkastning än de 3% som jag betalar till dem.
Jo, jo, absolut. Men i min hjärna blir det som att jag tänker att jag kommer ju förlora 3% av min portfölj. Ja. Jag vill gärna ha en ordentlig avkastning på resten.
Ja. Och det
känner
får
inte du så?
Ja, men det, nej, jag
du
känner
tänker
inte så mycket.
Du vill inte ta så mycket risk då på de där extra aktierna du har fått.
Jo, men nej, det har vi inte pratat om.
Nej, vi har inte pratat. Det var jag som tog upp det nu.
Ja.
Att jag känner att nu har jag extra aktier här, då kan jag ta mer risk.
Ja.
För att jag kommer ändå förlora 3%. Så jag vill ju liksom ta mer risk så att jag har bättre chans att vinna pengar också.
Ja.
För du har ju sagt att den stora sanningen är att om jag tar mer risk så kan jag också vinna mer.
Ja, men grejen är, och det är ju detta som gör det så kontroversiellt, för du har fel, för att du sänker ju risken.
Jo, men på resten menar jag.
Ja, men den totala risken är ju lägre. Trots att du förlorar.
Jag fattar
inte. Nej. Ja, obviously.
Och du är så glad att jag kom hit, va?
Jag är jätteglad, för att jag tyckte du var innan som att du fattade allting, och nu är vi äntligen här.
Ja, liksom. Men det kanske var för att du babblade på. Ja. Så var jag också tänkte på mat idag. Ja. Strunt samma.
Ja.
Ja.
Den totala risken är ju lägre, för att om risken du tar med aktier är att de kan falla i värde.
Ja.
Men om de här 97% av aktierna faller i värde, så kommer den här försäkringen täcka upp det.
Ja, men inte om det inte faller mycket.
Nej.
Det kan ju vara så att det faller lite hela tiden. Och den försäkringen faller inte
ut. Fast om det faller
då
lite över tid, så har det ju till slut ackumulerats till mycket. Och då funkar ju försäkringen. Det värsta du kan raka ut för, det är ju en sidledesgående marknad.
Ja, det är kanske det jag är ute efter.
Ja, men sidledesgående marknad, det är inte så det brukar vara. Eller hur? För att går marknaden upp, så kommer du tjäna pengar på aktierna och förlora på försäkringen. Går aktier ner, faller i värde.
Men
så,
du talar inte om för mig hur mycket de måste gå ner. För det kan ju också vara som att de bara inte rör sig så mycket.
Ja, men det kan vara olika.
Nu det går inte upp ens.
Ja, men nu liksom hade vi minus, om vi bara tar exempel från verkligheten då. Mm. Som vi tar universa. Så nu när börsen gjorde minus 30, då fick du 4000. Okay?
Procent, ja.
Ja. Mm. Tror 2015, när börsen under en med augusti, tror jag 2015 eller 2016, när börsen gick minus 11%, så gjorde den plus 20.
Okej, okay, när börsen gick minus 11 så gjorde den plus 20.
Ja.
Liksom. Ja, okej. Okay. Så man kan ändå se, man skulle kunna titta i en tabell där man ser så.
Ja, vi kommer att titta på
så
det.
Så här kommer det gå för försäkringen när börsen går ner 5%. 10%.
Ja, inte riktigt. Inte riktigt.
Nej, det är inte riktigt.
För det är asymmetriskt, Caroline.
Ja, okej. Okay.
Är du med? Så att det är inte linjärt.
Nej.
Liksom, det är inte motsatsen. Det är sådana fonder finns också, den kommer vi prata om nu, Cambria, som säger så här, om börsen går minus 10 så kommer den att gå plus 10. Om börsen går minus 20 då går denna plus 20. Sådana produkter finns.
Sådana finns också, okej.
Okay. Detta är asymmetriskt. Detta är som ränta på ränta över lång tid. Att en skillnad mellan minus 11 och minus 20% kan vara skillnad på universum mellan plus 100 och plus 1000.
Ja.
Är du med? Att det är asymmetriskt, det är det som är hela grejen i det här. Och eftersom universum, de går inte riktigt ut med hur de jobbar, så finns det en annan sån här fond som heter Cambria Tailor Risk. Och det är en light-version, för att...
Är den också ny eller?
Nej, den är något år gammalt. Den bygger på samma teknik med säljoptioner. Och de beskriver...
Är det också en kompis till Taleb? Eller
nej,
någon som helt
själv? Nej, han heter Med Faber. Ja. Mm. Så han bloggar, så han skriver liksom, och han har Twitterkonto, så han skriver lite mer om det här. Men hans fond är ju så att den har då typ 85% eller 90% räntefonder, och sen har den 10% sån här tail risk hedge. Så denna kommer aldrig göra 4000% eftersom det är 90% räntefonder och en liten sån här extra grej. Medan universea, det är all säljoptioner, ja, mer eller mindre. Okay? Så att då, du kan läsa, så här skriver han i sin beskrivning av fonden.
Okej.
Okay. The tail.
The tail. ETF targets a long exposure of approximately 80% to 95% in US government bonds, typically of approximately 10-year maturity.
Mm. Så han säger så här, 80-95% av den här fonden består av räntefonder, så vi lånar ut till den amerikanska staten som är det säkraste som finns på 10 års sikt. För det får de en ränta, mm. en garanterad ränta, är det med? Så att det är liksom låg risk där. Kommer du ihåg den här barbell-strategin som en Taleb vi pratade om i förra avsnittet? Den här skivstången.
Ja, att du ska hade mycket vikt på en och lite på den andra. Exakt. Det var så, det asymmetrin.
Ja, så mm. detta är en asymmetrisk fond, för den har väldigt mycket i väldigt säkra tillgångar och sen har den lite i väldigt hyperaggressiva tillgångar mm-hmm. i de här. Ja, ska du fortsätta läsa?
The tail ETF pairs the bond exposure with a ladder of puts purchased on the S&P 500, which range from 1 to 16 months to expiration.
Mm. Så då säger han så här, så vad vi gör är att vi kombinerar den här bond exposure, alltså räntefonderna vi lånar ut till den amerikanska staten med låg risk och låg avkastning, genom att köpa puts. Puts är det amerikanska namnet för en säljoption.
Mm.
Som vi köper på det amerikanska indexet, alltså på alla då 500 USAs största bolag. Och så köper vi dem i en förfall då mellan 1-16 månader. För man vet ju inte när det kommer inträffa och man vill ha liksom olika pris. Så det handlar inte bara att köpa så januari köper du till december och sen nästa januari köper du. Det är väldigt dyrt. Så du vill köpa liksom med olika löptider och du vill köpa med olika pris. Liksom.
Mm.
Är du med?
Mm.
Ja.
The strike prices of the puts are typically 5% to 15% out of the money.
Ja. Så jämfört med det här Kalle och Johan-exemplet, kommer jag, då hade vi en säljoption som är 10% out of the money. Alltså den är 10% lägre än vad dagskursen är idag.
Mm.
Kommer ni ihåg att Kalle köpte en försäkring på 90% av marknadsvärdet?
Ja.
Ja. Så då säger han så här, okej, så vi köper säljoptioner som ligger mellan 5-15% lägre än nivån idag.
Mm.
Är ni med? Och där, då till exempel Universa, då kan de köpa kanske säljoptioner som ligger på kanske minus 30 under dagsvärdet eller minus 50% under dagsvärdet.
Mm. Okej.
Okay.
The puts are not held to expiration in order to avoid the accelerated time decay that usually occurs during the final few months of an option's life.
Mm. Kommer du ihåg detta vi pratar med tidsfaktorn, att ju längre tidsperiod desto dyrare, och ju när det närmar sig, när tidsperioden är kort, så faller de i värde, eftersom då vet vi förmodligen vad utfallet kommer att bli.
Yeah.
Ja. Så att detta är egentligen strategin. Man ska köpa säljoptioner som är då i en stege på hela indexet med då, och ha den här samlingen mellan då 1-16 månader gamla över då en viss, under ett visst värde för dagen. Men det är det som är försäkringen.
Yeah.
Så att detta är ju liksom hur detta görs rent konkret. Om jag skulle gissa vad Universa gör, är att då skiter de i de här government bonds, utan de köper säljoptioner för hela paketet.
Ja. Yeah.
Och så litar Absolut. De på att du själv är den andra änden av den där barbell.
Mm.
Ja, och tittar vi som sagt liksom 4144%, så obviously liksom funkar ju då.
Vad är det du, den här strategin. Vissa tittar inte på detta.
Nej, men det är skit, det var en artikel från nätet där det var liksom just att den här Black Swan fonden gjorde 4000%, att den här strategin funkar ju i verkligheten.
Men du, om det inte hade varit en coronapandemi nu detta året, hade du hittat detta då? Tror du?
Jag tror snarare att det viktigaste här för att jag skulle hitta detta var så här, om jag var sjuk nu i somras och läste Nassim Talebs böcker.
Som du hade tänkt länge?
Som jag har haft på min lista väldigt länge. Mm. Så att jag tror att det var snarare det. Sen blev det ju mer intressant nu eftersom det blev enklare att hitta framförallt den artikeln vi ska avsluta detta avsnittet med, som har då utvärderat hur detta funkar. Men visst är det ju så att det har ökat intresset. Mm. Så om vi tittar då på Universa, så deras rekommendation är ju då att man har 1/30 av sin portfölj hos dem, vilket de utsvarar 3 3,3%. Mm. Man utgår från att de här 3,3% kommer bli värda noll varje år, att det är det som man förlorar. Cambria, till exempel då, som hade den här strategin med 90% räntefonder, och de får en avkastning, de förlorar 1% i månaden av sitt totala kapital.
Yeah.
Det är liksom kostnaden för de här optionerna. Och nu är jag lite trött här, så jag vet inte om jag har liksom otur när jag tänker, men om den har gjort 4000%, det är 40 gånger pengarna.
Yeah.
Så då räcker ju det liksom, har du då 3% i din portfölj gånger 40, så är det ju 120% uppgång. Vilket då innebär att det täcker egentligen 40 års riskpremier.
Yeah.
I det. Så således blir frågan, hur ofta inträffar de här nedgångarna så att jag kan betala den här premien och få den här vinsten?
Mm, precis, ja.
Är du med? Och jag tror ju att utifrån det vi såg i den här avsnitt 166, så sker ju detta betydligt, betydligt oftare än vad vi tror. Och jag tänkte att vi ska ta det sista här. Att det var en amerikansk finansiell rådgivare som heter Michael Edesses, som han har skrivit i Advisor Perspectives, en artikel som heter så Empirical Support for Tail Risk Strategies. Så han har liksom tittat på det här, för detta kallas ju då för tail risk strategier. Och så säger han så att ja, men det finns en empirisk bevis för att det här liksom funkar. Och han, vad han gjorde var ju då att han tittade på priset på säljoptioner mellan 2006 och 2020.
Mm.
Och så tittar, så om jag hade byggt den här strategin bakåt i tiden, hade jag då tjänat pengar på den? Och då utgick han från att ja, men jag placerar 3% hos Universa eller i de här säljoptionerna, och jag placerar 97% av mitt kapital i amerikanska börsen, alltså S&P 500. Och då visar han att liksom sedan start, då, om vi tar till exempel Universa, så har en sån portfölj gjort 11,5% per år, jämfört med 7,9% att bara ha det i 100% aktier.
Okay.
Så att liksom, genom att lägga de här 3% i det, så får du liksom 2 eller 3, ja, det blir nästan 3,5% bättre avkastning per år.
I genomsnitt.
3,5% bättre avkastning per år är enormt mycket när man pratar ränta på ränta.
Och vänta, hur mycket la du från början?
Alltså, han jämför 100% aktier med en portfölj med 97% aktier och 3% universa.
Yeah.
Förstår du? Så till exempel i mars nu 2020, så en portfölj som hade 97% aktier och 3% universa gick plus 0,4%, medan som du hade haft 100% då, istället för 97, då hade du gått minus 12%.
Mm.
Så den här...
Ja. Det är ju övertygande,
ja,
får man säga.
Ja, och sen jämför han det då, vi behöver inte gå igenom den här tabellen, men han jämför detta då från start till slut, han jämför det med en 60-40-portfölj, alltså 60% aktier och 40% räntor, och konstaterar att en sån här tail risk-strategiportfölj blir egentligen liksom bättre, inte i alla fall, men i väldigt många fall.
Men när blir den inte det?
Nej, men i vissa specifika nedgångar.
Men vad då till exempel?
Nej, men om vi tar här till exempel, han tar mellan maj och juni 2010, då gick amerikanska börsen ner minus 14%, medan då gick Universea plus börsen ner 8,7, men en 60-40-portfölj gick bara minus 7,5.
Varför var det så?
Vad sa du?
Varför blev det så då?
Ja, men för att då var inte nedgången tillräckligt stor.
Nej, men det var det jag frågade om innan, liksom, hur stor måste nedgången vara? Ja, men och då är det ju svårt att säga beroende på vad de har i sina försäljoptioner.
Precis, men om du tar till exempel mellan februari och mars 2020, då gick börsen 100% aktier, hade gått ner minus 20%.
Mm.
60-40-portfölj gick ner minus 12, vilket stämmer ganska väl överens med våra siffror i våra portföljer.
Mm.
Men om jag hade haft 97% aktier och 3% universer, så hade det gått plus 13,5%. Det vill säga jag hade gått 35% bättre på hela portföljen.
Jag förstår, men jag tycker också det är intressant när du säger att det går inte så i alla fall. Man vill gärna veta vilka fall det är i så fall. Ja, men, hur ofta ja, men, då
men,
mindre
ja,
fall?
Ja, men det är ju det som är så svårt att säga, eftersom det är asymmetriskt.
Jag förstår, men jag vill inte sätta funktion. Mina pengar i att tro att men det kommer nog lösa sig om det går ner.
Ja, men
för det gör det kanske inte alltid.
Ja, men det ser du ju här att det gör. Men du kan inte säga i förväg hur mycket det är. Men det är som att räkna någonting upphöjt till 2.
Jo, men tycker inte du det är lite jobbigt att inte man kan räkna ut det?
Nej.
Nej, okej. Okay.
För att det är bättre än alternativet. Och eftersom det är bättre än alternativet så är det så här ointressant. Jag behöver inte veta hur mycket bättre än alternativet är det. Men det är stor skillnad på att multiplicera 3 gånger 3, eller hur? Det är 9, eller 3 upphöjt till 2, eller ta 10 upphöjt till 2, det är 100. Det är bara 7 stegs skillnad, men det är över 91 i liksom summan. Är du med? 3 gånger 3 är 9, 10 gånger 10 är 100. Skillnaden mellan 3 och 10 i faktorn är 7, men skillnaden mellan 9 och 100 är 91.
Mm.
Förstår du? Det är ju det är detta som blir asymmetrin, att det blir liksom exponentiellt. Det är därför nedgång på -50% då, eller här, den här nedgången här på -20% kunde ge +13. Liksom, eftersom den är mycket större än nedgången på -14% som gav en mindre
förbättring. Jag förstår det, Jan. Jag förstår. Men det låter ju för bra för att vara sant egentligen. Ju. Det måste finnas tillfällen när jag inte kommer få utdelning på den här försäkringen.
Ja, och detta är väl det som är paradoxen i det. Och det är egentligen, nej, där är ingen nedsida.
Men då vill jag väldigt gärna veta, när kommer jag inte få utdelning på den?
Ja, i en sidledesgående.
Bara så att jag vet det.
Ja, i en sidledesgående marknad.
Ja, men när du sa aktierna också att det var någon gång när börsen gick ner 10%.
Ja, men den har ju gått bättre än alla tillfällen. Försäkringen gör din portfölj bättre, men den är inte nödvändigtvis bättre än en 60-40-portfölj.
Nej.
Så du måste ju skilja på så här, 97-3 är alltid bättre än 100-0. Okej?
Okay? Ja.
Men en 97-3 är inte alltid bättre än en 60-40.
Nej, det är jätte...
Särskilt i en nedgång.
Mm.
Eller hur? Men det är orättvist att jämföra dem. Eftersom det vi pratar om lite är att jämföra äpplen med päron.
Men man måste ändå jämföra dem ju, för att kunna välja vilken strategi man vill ta.
Ja, eller så säger du så här, jag bor i en villa eller jag bor i en bostadsrätt. Det vill säga, jag har en 100% aktieportfölj eller jag har en 60-40-portfölj. Och så lägger vi till en försäkring, och genom att lägga till försäkringen så blir båda portföljerna bättre.
Ja, visst.
Ja,
mm.
That's it, det är ju det som är poängen. Hur mycket bättre går inte att säga.
Nej.
För det beror på vad som händer liksom.
Mm.
Okej?
Okay? Mm.
Bra. Så tittar man då liksom på problem med strategin, så är det ju så att Universa verkar ha en gräns på $50 miljoner. Räknar man 1/30 som motsvarar det, alltså 1 500 miljoner USD, eller 13 miljarder kronor omräknat till svenska kronor. Vilket realistiskt sett innebär, det är typ 7:e AP-fonden i Sverige som kan göra detta. Lysa skulle kunna göra det när de är dubbelt så stora. Jag tror Lysa har 6 miljarder i förvaltat kapital,
mm,
liksom i dagsläget. Men det jag ser ju liksom så här, för mig, hade jag suttit på Lysa, så är ju detta en no-brainer. Liksom, särskilt för de människorna som har liksom högre aktieexponeringar.
Mm.
För jag ser liksom inte nedsidan. Liksom. Men
har du pratat med Oskar på Lysa om detta då?
Ja, vi har...
Och vad har han sagt i så fall?
Ja, han har sagt intressant. Jag tror att han har kontaktat Universa och försökt få kontakt med Spitsnagel. Men sen har det ju varit så att det har varit svårt för oss att prata, som vi inte har haft samma grund att stå på. Så att han är ju en av dem som jag mer eller mindre tvingar att sitta igenom de här 3 timmarna. Liksom med både förra och detta avsnittet. Så att Oskar, detta är så dedicated to you. Liksom för
bland annat. Ja.
Bland annat.
Ja.
Mm. Och sen så liksom, tänker jag så här, att andra alternativ är att det finns fler sådana tail risk-fonder. Alltså som Cambria. Men de är ju svåra, för då är det inte den här 3%-grejen. För då får jag plötsligt med en massa räntefonder som jag kanske inte vill ha.
Ja, okej, de har annat.
Är med? Så att jag vill ha det här ena. Och då kommer vi egentligen till det sista alternativet, som är så här, går detta att göra själv? Går det att sätta upp? För att det går att köpa säljoptioner på svenska börsen.
Men alltså, jag har inte ens umgåtts med tanken att göra det själv. No way. Det finns säkert ni lyssnare och tittare där ute som tänker att det kan man göra.
Det är därför för mig är detta så att detta är att tänka tillsammans.
Ja.
Och så tänker jag så här, hade man kunnat göra detta själv?
Men kan jag köpa säljoptioner någonstans på Avanza eller Nordnet?
Ja. Men det gäller ju så att man är sjukt duktig att man inte köper fel. Så att man går runt och tror att man har en försäkring.
Ja, för Taleb och Spitznagel har ju ändå jobbat med detta.
Ja, de har gjort detta i över 30 år. Liksom. Så
de kan det.
Så jag hade ju hellre lagt pengarna hos dem såklart. Men nu verkar ju inte det vara ett alternativ. Men det hade ju varit sjukt spännande. Det finns ju några sådana som är duktiga på optioner i Sverige. Mm. Det finns en sån här optionsbloggen och sånt. Så att jag har faktiskt tänkt att jag skulle försöka ta kontakt med några som är riktigt duktiga på optioner. Och sen säga till dem så här, hade ni kunnat konstruera sådana här portföljer? Vad hade det kostat och vad hade man kunnat få ut av det?
Mm.
Och sen hade man i så fall tittat så här, ja, men är det värt att om vi gör så som vi har gjort på, liksom i Patreon, att vi går ihop till exempel. Eller om det är någon av dig som lyssnar eller tittar på det här som känner så här, nej, men jag har jobbat med optioner eller jag kan med optioner, att man kan sätta ihop det. För jag känner inte att jag har den kompetensen att göra det. Jag kan förklara det, jag fattar det. Men sen från att fatta det till att göra det rent praktiskt, det är ju, lite klurigt.
Ett stort språng.
Ja, precis. Ja, så min poäng här var ju att förklara liksom hur det funkar, varför det funkar och poängerna med det. Tycker du att vi har lyckats? Vad tar du med dig? Vi ska avsluta här nu. Vad tar du med dig från ett ganska avancerat avsnitt?
Nu var det ett tag sedan jag var i akademiska sammanhang, men jag känner hur takterna sitter i, att man är intresserad av det där när det inte funkar. Kritiska bara, men du berättade att det var en gång som det inte funkade.
Mm.
Nej, ja, så att man går in och liksom vill veta risken med det, eller när det inte fungerar som det är tänkt och sådär. Alltså dit vill jag.
Ja.
För det har att göra med också att det är jobbigt att vara lite naiv och tro att allting kommer att bli jättebra med om man bara gör så här.
Ja, precis. Vad är haken?
Nej, men är haken?
Ja, och det är ju det som är hela grejen. Det är därför jag säger att detta är den bästa idén jag har hört på 10 år inom sparande.
Ja.
Liksom den andra bästa idén jag har hört de senaste 10 åren, det är ju det med globalt indexsparande, fondrobot. Men det är liksom inget nytt. Detta är relativt nytt. Liksom så här, hur gör du sparandet bättre utan några uppenbara nedsidor? Den uppenbara nedsidan här är ju såklart, om man ska göra detta själv. Ett, att veta att man köper rätt optioner, att man gör det på rätt sätt. Att man inte tar motpartsrisken, att liksom, man köper de här av Avanza. Och sen är vi så jävla många som köper dem av Avanza. Avanza tänker så här, detta kommer aldrig hända. Och plötsligt så sitter vi med krav på Avanza som inte de kan betala. Så går Avanza i konkurs. Och då faller ju kontrakten, då faller ju optionerna. Är med?
Så skulle det kunna hända?
Ja. Yeah.
Nej.
Jo.
Men Avanza kan man inte ha oändligt många sådana här. Alltså de har ju ett visst antal säljoptioner. De kan ju inte ha hur många som helst.
Jag har du sett The Big Short?
Jo, men jag har sett, jag får se den igen. Den ligger i min lista på Netflix, men...
De gjorde ju det.
Så någon typ av säkerhetsribba måste man ha.
Ja, men för att man
ha.
Säger så här, ja, men det är helt osannolikt att börsen kommer falla med 50% de kommande 12 månaderna. Till exempel, eller 70%.
Just nu är det så färskt att det har fallit. Ja. Att vi fick en svart svan i början på året.
Så men fråga hur många som hade liksom så här, alltså till exempel jag hade gärna kunnat köpa en säljoption på till exempel en ny, sån här ny teknikfonder. Jag tror att det kommer falla i värde. Liksom. Alla tror att det kommer gå upp. Det är många som ska tycka så här att jag är en idiot. Jag har ju blankat Tesla. Det tycker ju många att jag är en idiot.
Du är ju, en av många.
Vadå?
Du är ju en av många som har blankat Tesla.
Nej, det är ju fortfarande majoritet som köper Tesla.
Men Elon Musk blev ju så sur över att folk blankade Tesla. Så att, och då måste det ju vara ett antal människor som har gjort det ju.
Ja. Ja.
Eller har de bara pratat om det?
Nej, de har gjort också. Men vet du vad, vi sparar det till bonusavsnittet.
Vi sparar det.
Det kommer ett nytt avsnitt om det här med teknikfonder. Men jag tycker det har varit jätteroligt att höra era kommentarer till det här. Vad tänker ni? Verkar det logiskt? Verkar det förståeligt? Är det någonting ni hade varit sugna på? Lisa, när vi hade Oscar här så hade han ju liksom ett förslag att vara så här, önskade ni någonting från oss och mejla till kundtjänst? Så jag tänker ju så här att om du tycker att detta verkar vara någonting som du hade velat ha i ditt Lysa-sparande, så kan du lägga ett mejl till Lysas kundtjänst om man säger så att vi skulle vilja ha tail risk försäkring eller tail risk hedge i om vi har höga aktieandelar.
Mm.
Så får vi liksom se om vi kan nudga Lysa i rätt riktning. Jag hade tyckt det var sjukt
i den riktningen. Ja.
I den riktningen. Grymt. Stort tack för denna veckan. Nästa vecka vet jag, antingen så kommer det handla om de här nya teknikfonderna, eller så kommer det vara intervju med Hypoteket, som är en sån här bolåneinstitut som lånar ut pengar till bolån, där vi intervjuade en av grundarna och pratade om bland annat det här att banker inte skapar pengar, utan det är skillnad på säkerställda obligationer och bolånefonder. Så att jag hoppas att du kommer tycka att det är intressant.
Mm.
Och vi ses helt enkelt. Tack så mycket för idag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.